23 september 1994, Malaysia.
En holländsk affärsman avrättades genom hängning i natt i ett fängelse i Singapore. Den 59-årige mannen hade dömts till döden anklagad för att ha försökt smuggla in 4 kilo heroin, och han är den första västerlänning som avrättats i Singapore.
Trots vädjanden från den holländska regeringen och från drottning Beatrix och Amnesty International så avrättades holländaren Johannes van Damme i morse i Singapore där han hade dömts för narkotikahandel.
Den 59-årige Johannes van Damme greps med 4,3 kilo heroin gömt i ett lönnfack i sin väska på Singapores internationella flygplats för 3 år sedan. Han var i transit mellan Bangkok och Aten och hävdade att han bar väskan åt en bekant. I Singapore, liksom i Malaysia och Brunei, är innehav av mer än 15 gram heroin liktydigt med obligatorisk dödsstraff. Men van Dammes advokater har kämpat för att få fallet omprövat sedan den holländska polisen meddelat att van Damme arbetat som informatör för den holländska underrättelsetjänsten och att han kunde ha utsatts för en fälla som gillrats av ett nigerianskt gangstersyndikat som van Damme avslöjat. Van Damme har hela tiden hävdat att han är oskyldig och inte haft en aning om att väskan hade ett lönnfack fyllt med heroin. Såväl den holländska regeringen som drottning Beatrix och den Londonbaserade människorättsorganisationen Amnesty International har vädjat om nåd för honom, men Singapores president Ong Teng Chong avvisade igår slutligen alla försök att rädda den holländska affärsmannen undan galgen. Han avrättades i morse en timme före soluppgången. Hans anhöriga fick ett kort telegram från fängelsechefen att kroppen kan återfås efter den 23 september. Hollands utrikesminister har meddelat att han personligen ska möta Singapores utrikesminister för att framföra en officiell protest mot avrättningen. Bengt Turner, Hongkong.
September 1994. Ytterligare rapporter från Haiti.
Och Morgonekot fortsätter med en rapport från vår utsände i Haiti där en av befälhavarna för de amerikanska marinsoldaterna igår sa att man ska ingripa mot Haitis polis om övergreppen mot civilbefolkningen fortsätter. Polisvåld ska inte tolereras, sa befälhavaren. Haiti är ett ungt land där en stor del av befolkningen är barn och ungdomar. Och deras uppväxtvillkor är mycket hårda och kantas av sjukdomar och undernäring. Men en del av dem är mer lyckligt lottade.
De här barnen har haft tur. De har fått plats på det barnhem som drivs av Frälsningsarmén i slumområdet Saint-Martin i Port-au-Prince. Det är en droppe i havet, 48 barn som kommer från de fattigaste och eländigaste uppväxtvillkor. Jag heter James Esterling, jag är snart 14 år. Min mamma är död, min pappa har aldrig träffat. Jag växte upp hos min moster. Så presenterar sig den här pojken och hans bakgrund är typiskt. Åtminstone en av föräldrarna är ofta döda. Inte sällan som resultat av våldshandlingar, men oftare förstås i sjukdomar, inte sällan AIDS. Fäderna är okända och de uppvuxna på de skitiga slumgatorna. Det är just på en sån larmande och överbefolkad gata som det här daghemmet ligger. Och det förestås av en norsk frälsningssoldat, Anne-Kristine Herje, som har det här att berätta om hur haitiska barn växer upp.
Här så lever familjerna vanligtvis på ett rum. Kanske 14-15 människor på ett litet rum. Svart ofta så är det en mor alene.
Mödrarna, fortsätter Anne-Kristine Herje, försöker försörja sig på att sälja småsaker på gatorna. Och barnen lämnas för sig själva och får arbeta hårt för sitt uppehälle. I värsta fall genom barnprostitution som är utbrett. Man kan fortsätta. Var tionde barn dör innan det blivit 8 veckor. Medellivslängden i Haiti är för övrigt bara 54 år. Inte blir det bättre när barnen kommer upp i skolåldern. I princip råder 6 års skolplikt, men mindre än hälften når så långt. Resten har inte råd. Bara var tredje haitier kan läsa.
Haiti är det fattigaste landet på det västra halvklotet. Och det är de här miserabla sociala förhållandena som är grogrunden till stödet för den marxistiskt färgade presidenten Aristide, som störtades av militären och som nu ska återinsättas genom USAs invasion.
Det har ju varit så eländigt nu att det kan ju inte tro att något kan bli mer värre. Så för som ville ju alltid ha sagt absolut nej. Ingen ville ju önska en invasion i sitt land. Men nu har det varit så illa de sista ukena att vi har sagt bara att det kommer fort.
Vi hörde Anne-Kristine Herje, norsk frälsningssoldat i Port-au-Prince, Haitis huvudstad. Sten Sjöström hade träffat henne.
Den 23 september 1994, Nigeria.
En av Nigerias mest kända demokratiförespråkare, Nobelpristagaren Wole Soyinka, stoppades igår på flygplatsen i Lagos när han skulle resa till Sverige för att hålla föredrag. Det här är det senaste försöket av Nigerias militärregim att tysta sina kritiker. Ekot träffade Wole Soyinka för ett par veckor sedan.
Well, I've been threatened and I received the usual warnings, things like that. Well, I take what precautions. I try not to be foolhardy, you know, when I move around. But of course, we all, every single Nigerian is at risk.
Jag har fått varningar. Man har hotat mig. Jag har försökt låta bli att vara dumdristig när jag åkt omkring. Men idag är varenda nigerian i riskzonen. Det sa 1986 års Nobelpristagare i litteratur, Wole Soyinka, när jag träffade honom i Lagos tidigare den här månaden. Det var en mycket arg och bitter Soyinka som öste kritik över Nigerias militärregim ledd av generalen Sani Abacha. När jag träffade Soyinka hade militärregimen stängt tre av landets viktigaste tidningar, kraftigt begränsat domstolarnas rörelsefrihet och gett polisen rätt att hålla människor fängslade utan rättegång i flera månader. Soyinka ansåg att risken för en splittring av Nigeria, ja till och med inbördeskrig, var mycket stor. Det här är bara början, sa Soyinka. Man kommer att försöka kväsa oppositionen på olika sätt. Hans pessimism visade sig vara befogad. De senaste veckorna har generalen Sani Abacha bland annat avskedat sin justitieminister som vågade kritisera ingreppen mot domstolarna. Dessutom har ett stort antal högre officerare och de högsta ledarna i flera nigerianska delstater tvingats avgå. En annan framstående demokratiförespråkare, läkaren Leko Ransome Koti, greps av polisen i förra veckan. Och igår stoppades alltså Wole Soyinka på Lagos flygplats när han var på väg till Tyskland och Sverige för att hålla föredrag om demokratins villkor i Afrika. Hans pass beslagtogs och han fick ingen förklaring till ingripandet. Soyinka och andra demokratiförespråkare protesterar bland annat mot att förra årets presidentval annullerades och har krävt att den man som var på väg att vinna valet, Moshood Abiola, får inta sin rättmätiga post som Nigerias president. Men militärregeringen valde istället att fängsla Abiola. Det skedde i juni sedan Abiola hade förklarat att han nu var landets president. Han sitter fortfarande i fängelse och rättegången mot honom har skjutits upp gång på gång. Under sommaren genomfördes en 8 veckor lång strejk för demokrati bland landets oljearbetare. Regimen lät fängsla ett stort antal fackliga ledare och man tvingades avbryta strejken. Wole Soyinka och andra regimkritiker vet att deras möjligheter till protester är mycket små nu när regimen kan hålla människor fängslade utan rättegång. Man har efterlyst kraftfulla sanktioner från omvärlden, men gensvaret har än så länge varit svagt. Bertil Romelsson, Johannesburg.
Wole Soyinka var alltså på väg till Sverige när han stoppades på flygplatsen i Lagos. Här skulle han bland annat delta i det stora Afrika-seminarium som inleds på måndag i Stockholm. En av arrangörerna, Magnus Valan, tror att militärregimen i Nigeria inte vågade låta den kritiske Soyinka ge sin syn på de nigerianska förhållandena.
Han skulle ju komma till demokrati i Afrika-seminariet som första land efter oroligheten under sommaren. Och han skulle tala just om demokrati i Afrika på vems villkor, som är temat för konferensen. Det var väl det, just därför som de hindrade honom att resa.
Kan man göra någonting från svensk sida för att Wole Soyinka ska få komma ut?
Ja, vi hoppas ju på att de svenska UDs åtagande om att agera i fallet, att de gör det kraftfullt. Och att man kräver att han ska få en utresa för att kunna delta i seminariet.
Och det sa Magnus Wahlen, en av arrangörerna bakom Afrikaseminariet, och reporter var Kristina Gustafsson.
September 1994. Pest i Indien.
I Indien har en ny pestepidemi blossat upp. I staden Surat har minst 100 människor dött och myndigheterna försöker nu hindra skräckslagna invånare från att fly.
Pesten drabbade 2 miljoner staden Surat för en dryg vecka sedan, och 3 dagar senare började människor dö. Först medgavs bara 24 dödsfall på grund av pest, men talen har stegvis ökats och nu är mer än 100 officiellt bekräftade. För ytterligare något hundratal uppges läget vara kritiskt. Samtidigt som Gujarats delstatsregering försöker isolera delar av Surat uppges panikslagna människor fly i tiotusental från den hemsökta staden. Dr. Sinna, en av delstatens hälsovårdsansvariga, berättade tidigare idag för brittiska BBC att många var skräckslagna då de mindes de äldres berättelser om pest.
People feel that they are not safe because the rumors are so much that it's a killer disease. And it has come up after around 100 years in the city of Surat.
Den form av pest som hemsöker Surat verkar vara lungpest, som bedöms som än mer smittsam än den böldpestvariant som drog fram över Europa på 1300-talet och som är känd som digerdöden. Den formen av pest bekämpas just nu också i Indien, i den förra årets jordbävningsdrabbade delstaten Maharashtra, där minst 10 000 då dog. Den sjukdomen sprids av råttornas loppor och efter katastrofen har mängden råttor mångfaldigats. Det har inte förekommit pest i Indien på över 30 år och myndigheterna har trott att den varit utrotad. Därför var det få läkare som rätt kunde bedöma symptomen och ställa rätt diagnos. Därför har pesten spridas till allt för många innan motåtgärder sattes in. Bengt Turner, Hong Kong.
Den 25 september 1994. Myndigheterna i Indien och staden Surat verkar att ha fått den pest som utbrutit under kontroll.
I den indiska staden Surat verkar myndigheterna nu ha fått kontroll över pestepidemin. Antalet människor som dör i lungpest minskar nu för var dag enligt de indiska hälsovårdsmyndigheterna. Samtidigt är risken stor att de som har flytt från Surat ska sprida sjukdomen till andra delar av landet. Omkring 400 000 människor beräknas ha flytt på grund av rädsla för pesten. Och idag skriver tidningen New York Times att de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna ska öka kontrollen på landets flygplatser för att spåra eventuellt smittade passagerare från Indien.
Den 25 september 1994. Bosnien.
Bosnienserberna fortsätter att hota FN. Chefen för den bosnienserbiska armén, Ratko Mladic, skriver i ett brev till chefen för FNs skyddsstyrkor idag att han inte kan ta ansvar för FN-styrkornas säkerhet i hans område. Han hävdar att NATO-räden i torsdags hade förstört privata hus och en skola och att FN inte bör planera några nya operationer på bosnienserbiskt område så länge FN inte har gjort klart att organisationen förhåller sig neutral.
Den 25 september 1994. Norge fortsätter att bråka med Island.
Islands regering kallades idag in till ett extra möte sedan fiskekonflikten mellan Norge och Island hade blossat upp igen.
Två isländska trålar beslagtogs igår av den norska kustbevakningen sedan de fiskat inom den så kallade värnzonen kring Svalbard, där islänningarna enligt Norges sätt att se inte har rätt att fiska. De isländska trålarna och deras besättning har nu förts till Tromsö i Norge, där besättningsmännen kommer att ställas inför rätta.
Sverige, 26 september 1994. Hårda straff för militärligan.
Idag inleddes slutpläderingarna i den långa rättegången mot medlemmarna i den så kallade militärligan. Åklagarna yrkar på mycket stränga straff.
De ställs till svars för 14 rån och rånförsök mot postkontor, banker och värdetransporter. De är också bundna till sprängningen i centralen i Stockholm, den stora vapenstölden i Botkyrka och för utpressningen mot polisen och svenska staten. Åklagaren yrkar på mycket stränga frihetsstraff nu när den 2 månader långa rättegången går mot sitt slut.
För de värst involverade så ser jag framför mig att jag torde komma att yrka på livstidsfängelse.
Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för 28-årige ligaledaren Carl Simonia och 24-årige Johan Alin. De är enligt åklagaren de mest brottsbelastade i ligan. För Carl Simonias yngre bror Lennart och ytterligare en ligamedlem Erik Gröndahl kräver åklagaren 14 års fängelse.
Jag menar att redan genom en serie grova rån av minst 4, där det ingår dubbelrån och kanske trippelrån, har kommit upp på en sån straffnivå, så att ska det inte bli helt gratis så att säga att göra sig skyldig till grov allmänfarlig ödeläggelse eller mordförsök, så fordras det livstidsstraff.
Lojaliteten inom militärligan, disciplinen och det sociala trycket har intresserat jurister och andra. Analyser visar att Carl Simonia varit en fadersgestalt, kraftfull och beundrad av de andra. Ingen vågade eller ville svika hans idéer och brottsplaner.
Det är ju uppenbart för alla att han är en mycket stark person. Han är också en rigid person som inte låter sig påverkas och sånt som inte passar in i hans egen föreställningsvärld. Och det har haft sin betydelse.
Och han har inte förändrats mycket under rättegången, eller?
Inte som han har gett uttryck för i varje fall.
I den avslutande rättegången så hävdar åklagaren att militärligan levt på rånarpengar sedan i mitten av 1991. Men att det fortfarande saknas ett par miljoner kronor som åklagaren misstänker att de åtalade har gömt undan.
Ja, de har levt gott. Jag tror det har räckt väl till för deras försörjning. Det borde dessutom finnas en större penningsumma kvar enligt min uppfattning.
En belgare blir ny FN-generalsekreterare 26 september 1994.
Det är nu klart att Belgiens utrikesminister Willy Klaas blir NATOs nya generalsekreterare. Samtliga medlemsländer stödjer idag hans nominering. I Belgien är han känd som en mångsidig personlighet som både klarar av att dirigera en symfoniorkester och spela pianosolo i ett jazzband.
Ryske presidenten Jeltsin talar i FN. Här är en rapport den 27 september 1994.
Den ryska presidenten Boris Jeltsin talade inför FNs generalförsamling igår. Och där gjorde alltså Jeltsin ett stort utspel om nedrustning.
President Jeltsin föreslog i sitt FN-tal att de fem största kärnvapenmakterna ska förhandla fram ett nytt avtal som minskar antalet kärnvapen. Det ska ske på flera sätt enligt den ryske presidenten. Han vill för det första ha ett avtal mellan Ryssland, USA, Kina, Frankrike och England som förbjuder provsprängningar. För det andra vill han stoppa produktionen av material till nya kärnvapen. Och för det tredje vill han utvidga det så kallade icke-spridningsavtalet. Enligt Jeltsin skulle man kunna göra ett förenklat säkerhetssystem för världens länder. Det skulle ge garantier även för länder som inte har kärnvapen och det hela skulle övervakas av FN. Den ryske presidenten vill också reglera vapenhandeln och hålla en internationell konferens om hur produktionen vid vapenfabriker ska kunna ges en civil inriktning. Att hindra kärnvapenspridningen är också en av hörnstenarna i den amerikanska utrikespolitiken. Det är ju just det den långvariga konflikten med Nordkorea handlar om. Men det är ändå ont om kommentarer här i USA till Jeltsins utspel. FN-ambassadören Madeleine Albright sa att Jeltsins förslag är kreativt och intressant, men att det måste studeras närmare. Jeltsin och Clinton träffas ju nu under 2 dagar i Washington, så Jeltsin har tillfälle att utveckla sitt förslag i direkta samtal. Staffan Ekendahl i Washington.
President Boris Jeltsins första framträdande inför FNs generalförsamling gav honom tillfälle att presentera ett mycket långtgående förslag om att ytterligare minska risken för kärnvapenkrig på jorden. Jeltsins förslag spelar över ett brett register. Där finns utrymme för både långvariga och besvärliga förhandlingar. Speciellt intressant blir att se hur Kina, Frankrike och Storbritannien reagerar. De har ju i skuggan av supermakternas terrorbalans sluppit att dras in i avtalen om vapenbegränsning. Nu vill Jeltsin ha med dem i förhandlingarna, samtidigt som man påminner USA om att Ryssland fortfarande har sin kärnvapenarsenal och sin förmåga att tillverka vapen. Förslaget inför FN är ett från Jeltsins sida fint sätt att påpeka att USA inte ensamt i längden kan dominera den världspolitiska scenen.
Reinhard Krause kommenterade.
En dyster Indien-rapport den 27 september 1994.
I Indien tycks hälsovårdsmyndigheternas värsta farhågor nu bekräftas. Lungpestepidemin är på väg att sprida sig över landet.
Det verkar nu uppenbart att de 400 000 som den senaste veckan flytt från Surat nu snabbt sprider epidemin över Indien. De indiska myndigheterna insisterar fortfarande att epidemin är under kontroll, men samtidigt kommer det nu med en förfärande regelmässighet rapporter om nya pestfall allt längre bort från den ursprungliga smitthärden. Hälsovårdsmyndigheternas värsta farhågor bekräftades igår då 13 pestsmittade personer upptäcktes i 6 små städer i delstaten Rajasthan mer än 80 mil norr om Surat. Samtidigt rapporteras idag också de första 2 fallen från huvudstaden New Delhi. Båda anlände nyligen från just Surat. Eftersom mycket få av dem som lämnat Surat antas ha begett sig till Delhi är dessa 2 fall särskilt alarmerande. Många fler nya fall kan därmed väntas bli upptäckta i mängder av byar och städer runt om i Indien. De indiska hälsomyndigheterna hade desperat hoppats kunna begränsa epidemin till Surat. Det är nu klart att detta har misslyckats. Som en följd har en rad länder börjat gardera sig mot den indiska pestepidemin. Pakistan har stoppat alla flygningar mellan Bombay och Karachi och utfärdar inte längre visum för indier från de 3 mest pestdrabbade delstaterna. Hongkong, Sydkorea, Thailand och Förenade Arabemiraten, som alla har många indiska migrantarbetare, har beslutat hälsoundersöka alla resande från Indien. Tysklands utrikesministerium avrådde igår tyska medborgare från att resa till Indien om det inte är absolut nödvändigt. Bengt Törner, Hongkong.
September 1994, en CNN-rapport från Haiti.
US President Clinton used his address to the UN to explain Washington's position on its recent intervention in Haiti. After declaring the mission a success, Mr. Clinton also announced an end to the US embargo against Port-au-Prince.
The United States will suspend all unilateral sanctions against Haiti, except those that affect the military leaders and their immediate supporters. This will include regularly scheduled air flights when the airport becomes available, financial transactions and travel restrictions. I urge all other nations to do the same.
The U.S. Ambassador to the United Nations, Madeleine Albright, says Washington plans to seek a quick vote in the U.N. to end sanctions against Haiti once exiled President Jean-Bertrand Aristide returned to power. Meanwhile, U.S. troops are expanding their patrols as part of Washington's mission to restore democracy. Since the arrival of U.S. forces last week, many Haitian supporters of deposed President Aristide have emerged from hiding. More than 200 Haitian refugees returned home on Monday from detention at the U.S. naval base in Guantanamo Bay in Cuba. CNN's Richard Blystone has more from Port-au-Prince.
Clutching their little dowries from Uncle Sam, they filed solemnly off the Coast Guard cutter under the flag of the country they'd risked their lives to reach, showing little jubilation at being back in their own.
As the security situation continues to improve, more and more will return.
Endowed with a few clothes and $15 each to start life anew, they headed for an uncertain future. To find, first of all, a city delighted about the lifting of embargoes that have pinched the lives of rich and poor alike.
The guys, plus the construction, you know, plus, you know, the food getting high, cost too much money and people don't work. At least some factory, some, you know, something at least people could work, you know, make some money and, you know, live a better life.
Haitians cheered as U.S. military policemen arrived at one of the first police facilities where they'll have monitoring position. At another of the four stations where MP squads moved in, there was some clearing of the air to be done following the gunfight at Cap Haïtien before leaders on both sides said they thought it can work. With the possibility of vengeance lurking behind the mood of celebration, the U.S. said it will defend, if necessary, the Haitians' right to demonstrate peacefully. But it won't keep Haitian police and soldiers from protecting themselves if they are attacked.
That's a two-way responsibility, that the crowds have a responsibility to remain peaceful and nonviolent, and the law and order must be established by the Haitian military and Haitian police.
Hoping to avert violence, the U.S. announced that Tuesday it will start paying civilians to hand over their weapons, from $50 for a pistol to $300 for a rocket launcher. Haiti's military-backed parliament is on the way out. The legitimate assembly and Senate are to convene Wednesday, with the U.S. shepherding in lawmakers from exile and from hiding, and standing guard outside while they debate a law giving amnesty to General Raul Cedras and opening the way for the return of President Jean-Bertrand Aristide. It is just 1 week since the first U.S. soldiers hit the ground, and the U.S. is moving quickly to try to make them unnecessary. Scheduled later this week, the return of Port-au-Prince's elected mayor, Evans Paul, and more international observers to oversee Haiti's transition. Richard Blystone, CNN, Port-au-Prince.
Den 27 september 1994. Massmördaren Flink, som dödade 7 personer, han dömdes till 14 års fängelse. Men advokaten kommer att överklaga. Och den rättspsykiatriska expertisen, de är oense om utslaget.
Han har klarat det bra. Även om det naturligtvis är psykiskt påfrestande och jobbigt.
Har det gällt särskilda regler för honom här i häktet?
Nej, det är det inte. Det är det inte.
Vad händer med din klient nu?
Han sitter kvar här. Restriktionerna är hävda och det innebär att han kan få lite mera besök. Hittills har han haft föräldrar som har varit här ganska ofta och jag relativt ofta. Och sen kommer han nu få möjlighet att ta emot bekanta också. Gamla kompisar och så vidare.
Advokat Gunnar Lundgren, Sten Söderberg intervjuade honom. En av de främsta auktoriteterna inom rättspsykiatrin är professor Lars Lidberg, Karolinska institutet, men också överläkare på rättspsykiatriska avdelningen vid Huddinge sjukhus. Lidberg undersökte ju Flink, bedömde honom som sjuk och som i behov av vård. Lars Lidberg är förvånad över tingsrättens dom.
Ja, domen går emot en samlad psykiatrisk och rättspsykiatrisk expertis med några undantag. Det finns några psykiater som haft annan uppfattning, men i övrigt går den emot den expertis som finns i Sverige.
Hur ser du på det?
Ja, jag är förvånad över det. Man kan ju tycka kanske att varför gör man mycket fullständiga och grundliga utredningar om de sen inte kommer till användning? Så kan man i den första reaktionen. Nu är det naturligtvis så att även om han kommer nu i fängelse så har man väl glädje av de utredningar som är gjorda. Det är ju ett allmän intresse att försöka besvara hur kan en människa från att vara så skötsam och så perfekt som officer och soldat plötsligen förvandlas på det här sättet. Det är ju en gåta som man ju vill försöka utreda, och den har jag försökt utreda med de metoder som har stått mig till buds.
Tingsrätten underkänner ju alla de psykiatriska resonemang som har gått ut på att Flink skulle vara svårartat personlighetsstörd, schizofren etc. Är det här ett underkännande som du ser det av svensk psykiatri?
Ja, det vet jag inte om jag ser det som ett underkännande. De har alltså värderat graden av psykisk störning. Den nya lagen säger att man ska vara allvarligt psykiskt störd. En lag som har funnits sedan 1992 för att överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Och vad är då allvarlig psykisk störning? Det är inte riktigt klart ännu. Det har inte riktigt funnit sin form.
Inget underkännande för psykiatrin?
Nej, det tycker jag inte. Vad skulle vara underkännande på för sätt? Att det skulle vara ofullständigt eller felaktigt. Jag kan inte tänka, men jag har ju inte sett dem. Det kan jag inte tro.
Professor Lars Lidberg intervjuad av Christer Larsson.
–27 september 1994, om livet runt staden Sarajevo. Staffan Heimersson rapporterar.
Till det belägrade Sarajevo kommer det trots allt in varor. Vår utsände spårade den hemliga vägen och en tunnel som byggts av krigsfångar.
–Quartered attack on Unprofor forces. No flight landed at Sarajevo airport, although the airport was open. An 18 planned convoys over Serb-held territory, Bosnian Serb-held territory, was suspended because of lack of clearances.
Läget i Sarajevo för en stund sedan, med FN-styrkornas talesmans ord. Sarajevo är belägrat sedan 907 dagar. Dess 380 000 invånare lever sedan 2 veckor tillbaka, utan el, utan gas och rinnande vatten. Luftbron som undsätter dem med livsmedel står stilla sedan förra veckan vid den bosnisk-serbiska posteringen Zebra One. Strax utanför Sarajevo mot staden Kiseljak på landsvägen från kusten hindras hjälpkonvojerna att komma igenom. Sammantaget skapar det en atmosfär av desperation. Men 12 kilometer bortom stan, riktning syd, här i Krasnica, skapar den situationen ökad aktivitet. Stan med 6 000 invånare ligger vid berget Igmans fot. Från Krasnica löper brant en knagglig timmerväg upp över berget. Och den löper på bosnisk muslims territorium. Och bara i en kurva, nära den plats där vinter-OS 84 hade sin hoppbacke och där nu vraket av en vit långtradare ligger på sluttningen, är trafikanterna, de är inte många, öppna för direkt eld från bosnienserberna, vilka har positioner längre bort på sluttningen. Timmervägen ansluter efter någon timme till en större väg som leder till Mostar. Sen går man in i kroatiskt territorium, och så länge muslimer och kroater befinner sig i en federation är de mer eller mindre samma land, och sen är det bara några timmar till kusten. Timmervägen, traden, gör att Krasnica, hur osannolikt det än verkar, jag finner det vara en lantlig idyll, är porten till Sarajevo. Hit, oantastad av serbiska kontroller, kommer varor från kusten, bensin och diesel, viktigast, reservdelar till generatorer, chokladkakor, tvåltvätt, medel och amerikanska cigaretter. Men Sarajevo självt ligger på andra sidan flygplatsen. Flygplatsen är utsatt för serbisk beskjutning från bergslutningar och dessutom tillåts endast FN-personal passera spärrarna. Men det finns en förbindelse. 7 kilometer från Krasnica i Butmir betraktar hemligheten ute vid en dammig uttorkad flodfåra som verkar kännas som soptipp befinner sig hundratals män och kvinnor i febrig aktivitet övervakade av soldater som visar stark irritation när jag avvisar intresse. Här är öppningen till den tunnel som 730 meter lång löper under flygplatsens landningsbanor. Den är grävd av krigsfångar och bara 120 centimeter hög. Hukande rör sig handelsmännen genom tunneln, släpande små lager med sig. Och tunneln mynnar ut i säkerhet i den muslimsk hållna stadsdelen Dobrinja. Krasnica i entreporten. Här görs affärerna upp. Diesel kostade här en dag i förra veckan bara 15 kronor liten mot 50 inne i Sarajevo. Och en farmaceutisk fabrik som inte längre kan tillverka medicin fortsätter att göra nytta. Inne i fabriken tar utbildad personal och bryter storförpackningar och paketerar medicinen i påsar. Andra seder är medeltida. Kvinnor i påsiga kjolar, modell från ottomanska imperiets dagar, släpar timme genom bygatan. Berget Igman har hur mycket virke och ved som helst. Och det är kvinnorna som fäller träden och hugger virket. Höga vedtravar mot varje ladeväg. När vinterkylan kommer och priserna stiger kommer veden att nå Sarajevos kaminer via den hemliga tunneln. Staffan Einarsson, Krasnica i Bosnien.
Bosniens regering väntas senare idag vädja till FN om att vänta med att häva vapenembargot mot landet. Därmed löser Sarajevo-regeringen ett besvärligt problem för USAs president och hans europeiska allierade.
Den amerikanska kongressens önskemål om att häva vapenembargot mot Bosnien efter den 15 oktober och att i nödfall göra det ensidigt har skapat allt större spänningar mellan den amerikanska regeringen och dess viktigaste allierade i Europa. Frankrike har öppet hotat att ta hem sina FN-soldater om embargot hävs. Storbritannien och FNs generalsekreterare Boutros Ghali har sagt samma sak i mer diplomatiska former. Bosniens president Alija Izetbegovic ska senare idag tala inför FNs generalförsamling. Han väntas då presentera den kompromiss som behövs för att lösa konflikten mellan USA och Europa. Vad Izetbegovic vill det är att FN nu beslutar att slopa vapenembargot men att tidpunkten skjuts fram minst 4 månader, kanske hela 6. Izetbegovic slår med detta förslag flera flugor i en smäll. Dels får hans regering behålla den relativa säkerhet som FNs närvaro i Bosnien trots allt innebär. Dels hjälper han president Bill Clinton att rädda ansiktet inför kongressen i Washington. För Europa innebär förslaget att det ges ytterligare tid för att påverka Bosniens serber att anta fredsplanen. Så långt skulle alltså alla inblandade kunna förklara sig nöjda utan att behöva gå in på det som är problemets kärna. Hävs vapenembargot så är fortfarande serberna militärt sett betydligt starkare än muslimerna. De flesta militära bedömare anser att muslimerna aldrig kan hinna rusta sig innan serberna slår till. Och är FN då borta från Bosnien, då är det fritt fram för ett blodbad som kan få de 3 tidigare åren av grymt krig i före detta Jugoslavien att förblekna. Det finns egentligen bara ett aber i Izetbegovics uträkning och det är att bosnienserberna inte visar några som helst tecken på att kunna acceptera fredsplanen och utan deras medverkan blir det ingen fred i Bosnien.
September 1994, toppmöte mellan 2 svaga presidenter.
Den ryske presidenten Boris Jeltsin inledde idag sitt statsbesök hos sin amerikanske presidentkollega. Men dagens möte har inte många likheter med dramatiska toppmöten för några år sedan, även om den ryske presidenten gärna vill behålla den forna glansen.
Boris Jeltsin hade sitt färska nedrustningsutspel med sig i bagaget när han träffade Bill Clinton idag i Washington. Jeltsin vill underteckna ett långtgående avtal om ytterligare kärnvapennedrustning, något som Clinton är tveksam till eftersom amerikanerna ännu inte har godkänt redan existerande avtal. Clinton vill helst se ett utökat samarbete på andra områden.
Together we are working to bring peace to Bosnia, to the Middle East, to Nagorno-Karabakh. Together we will build an international space station and explore the solar system. Together we will carry the fight against transnational problems like terrorism, environmental degradation, and organized crime.
Den pompa som omgav inledningen av statsbesöket gav på sätt och vis en felaktig bild av hur USA ser på Boris Jeltsins besök. Intresset för mötet i Vita huset är svalt. Forna tiders dramatiska supermaktsträffar är ett minneblott. Tidigare har amerikanska presidenter lyckats öka sin popularitet efter ett framgångsrikt toppmöte. Och det är något som Bill Clinton skulle kunna behöva göra just nu, inte minst efter det att hans stora sjukvårdsreform kollapsade i kongressen i natt. Idag betecknar Bill Clinton snarast mötet som ett rutinsamtal utan möjlighet att påverka hans svaga ställning i den amerikanska opinionen. Och det var något som Boris Jeltsin tyckte stå fasta på i sitt inledningsanförande när han sa så här.
Кое-кто в мире, в нашей стране, поговаривает, что на этот раз диалог наш с Биллом будет трудным и...
Han sa att han bryr sig inte om vad hans hemmamarknad och USA-marknaden säger om det här toppmötet. Det är ett viktigt möte. Det är ett väldigt viktigt möte.
Jag хочу заявить вам, а через вас всему американскому народу и мировому сообществу, что наверняка наше партнерство благодаря этим переговорам за два дня значительно продвинуться вперед.
Jeltsin vill under sitt besök i USA framstå som en jämbördig president med Clinton, en ledare för en internationell stormakt värd att tas på allvar. Folke Rydén, Washington.
Elisabeth Hedborg, senast som Clinton och Jeltsin träffades var i Moskva i december i fjol, strax efter valnederlaget. Hur är Jeltsins position idag?
Det är en svag Jeltsin som har kommit till USA, och det är alltså två svaga presidenter som träffas här, och båda två spelar ett spel för att passa hemmaopinionen. Jeltsin är idag en president som stöds av bara var femte rysk väljare ungefär. Det är ett kraftigt tillbakagång från hans storhetstid på 91 och 92.
Hur uppmärksammas Jeltsins USA-resa i den ryska pressen?
Det talas väldigt mycket om den, men kanske inte från den synpunkten som Jeltsin själv hade velat, nämligen att man skulle ha uppmärksammat hans nedrustningsförslag och så vidare. Däremot så diskuteras det och uppmärksammar man det faktum att ingen av hans så kallade demokratiska rådgivare som har förberett den här resan är med på den. Och det tolkas då av bland annat den inflytelserika tidningen Izvestia som att en mera konservativ linje skulle ha segrat i Jeltsins omedelbara närhet. Och det talas till och med om att premiärministern Tjernomyrdin skulle komma att avsättas så småningom och efterträdas av en mera konservativ premiärminister. Mm.
Klockan 07 den 28 september 1994. Svår färjeolycka i Östersjön.
Nu är klockan 7.
Här är morgonekot om färjekatastrofen i Östersjön som kan ha krävt uppemot 800 människors liv. Bil- och passagerarfärjan Estonia sjönk i natt på väg från Tallinn till Stockholm. Det fanns 867 personer ombord. Enligt de senaste uppgifterna har ett 40-tal människor hittills räddats. Fartyget kantrade och sjönk mycket snabbt. Enligt rederiet är de allra flesta ombord svenskar. Normalt brukar fartyget ha omkring 1500 passagerare. Estonia lämnade Tallinn igår eftermiddag och hade varit igång i 6 timmar när olyckan skedde.
Sjöräddningen i Åbo fick larmet från Estonia klockan 00.24 i natt svensk tid. Färjan hade kantrat i det hårda vädret. Det blåser storm mer än 25 meter i sekunden och regnar vid haveriplatsen som ligger ungefär 40 km sydsydost om finska Utö. Vattendjupet vid platsen är mellan 80 och 90 meter och det tog det utesluta grundstötning som olycksorsak. Det är drygt 10 grader varmt i vattnet. Högsta beredskap har utfärdats vid sjukhuset i Åbo och läkare och sjukhuspersonal har också skickats till Utö i Åbolands skärgård. Estonia var på väg från Tallinn i Estland till Stockholm dit det skulle ha anlänt vid 10-tiden idag. Estonia hade 679 passagerare och 188 besättningsmän ombord, sammanlagt alltså 867 människor. Estonia är en kombinerad bil- och passagerarfärja som ägs av Estline som i sin tur ägs av estniska staten och det svenska rederiet Nordström och Thulin. Estonia har tidigare hetat Viking Sally och har trafikerat Östersjön i flera år. Linjen Stockholm-Tallinn är ganska nyöppnad, ett par år bara, men har redan hunnit bli mycket populär och första halvåret i år åkte 168 000 passagerare mellan Sverige och Estland. Vid haveriplatsen finns just nu helikoptrar från finska sjöräddningen och även svenska helikoptrar är på väg och några har hunnit fram redan. Ett antal fartyg finns också på plats och deltar i räddningsarbetet hela natten. Viking Lines fartyg Mariella var på plats en timme efter SOS-larmet från Estonia och Per-Erik Serikvist från Viking Line är ombord på Mariella.
Det är klart att det finns en massa det där, så ska jag säga, skrot och prylar, vad heter det, från Estonia samt av Mariellas egna vikingflotta som vi har också lagt ner i sjön för att hjälpa. Det är väldigt svåra väderleksförhållanden här och tidvis 27 meter i sekunden.
Kan du se Estonia eller har fartyget sjunkit helt?
Fartyget har sjunkit. Det befarar vi.
Det är borta, det syns inte på havsytan.
Det syns inte på havsytan. Vi har ändå inget radareko från det. Förmodligen, det har gått ganska fort till med Estonia. Hon har förmodligen förlist väldigt fort. Att det har gått snabbt till.
Helt enkelt bara slagit runt och sjunkit.
Exakt, jo.
Per-Erik Cederqvist, informationschef ombord på Viking Lines Mariella.